Texten som Annette läste så upprepar Jesus: när ni ber, när du ber, när ni ber, så skall ni be. Herre Jesus, tack för att du är med oss den här gudstjänsten. Tack för att du är här med din egen närvaro och din egen helige ande för att möta just med oss. Du ser vad vi behöver den här dagen. Du ser vad jag behöver den här dagen. Och tack för att vi får komma hit till det som är ditt hus, ett bönens hus, och få vara i din närhet och få smaka på de himmelska välsignelser som du vill ge oss. Amen. Det var en gång en liten pojke som skulle åka på scoutläger. Det här scoutlägret skulle vara i en vecka ute i skogen. Och bland liggunderlag och sovsäckar och t-shirts och underkläder så packade den lilla pojkens mamma ner en necessär. Med förmaningen till den lille Patrik att nu borstar du tänderna varje morgon och varje kväll. Dessutom sa mamma, vore det väl kanske bra om du tvättade av det ibland lite också och tog lite deo. Ni ska ju ändå vara ute en hel vecka. Absolut mamma, lovade den lille Patrik. Veckan gick och scoutlägret var oerhört roligt och givande och spännande. Och Patrik träffade massor med nya kompisar och hade the time of his life. Det var en stor succé. När så den lilla pojken efter en vecka i skogen kom hem igen. Och det var dags att packa upp packningen. Och mamma öppnar necessären. Så ligger den Snickers hon så listigt packat ner högst upp i necessären kvar. Man kanske måste göra lite nytta ibland för att komma åt godsakerna, säger Patrik, som har ett helt annat efternamn än mitt, skrattande när han berättar den här berättelsen. Du trodde väl ändå inte att jag hade varit ute i skogen en hel vecka utan att borsta tänderna eller tvättat mig? Eller? Nej, jag misstänkte det. Man kanske måste göra lite nytta ibland för att komma åt godsakerna. Skulle kanske också kunna vara någonting vi skulle kunna säga om bönen. Bön är det mest outtömbara ämne vi kan tänka oss. Bön innehåller så många dimensioner att det är omöjligt att ordentligt kartlägga den. Vi kan liksom inte få fatt i bönens väsen. Längre in i bönens land heter en väldigt bra bok skriven i just det här ämnet av en dansk munk som heter Wilfried Stinnesen. Jag har visserligen inte själv läst boken, men min fru har gjort det och det räknas väl. Vi är ändå ett. Jag har inte kommit längre än att jag har tittat på den här boken och jag har sett titeln. Och jag tycker att titeln säger allt behöver sägas om bön. Bönen är ett land med oanade möjligheter som vi alla kan få vara upptäcktsresande i. Ett livslångt äventyr. För Jesus gör i den här texten ifrån Matteus, det är att ge oss bönens ramar, tänker jag. Landets gränser, om du så vill. Låt Guds namn bli helgat. Låt Guds rike komma. Låt hans vilja ske på den här jorden med mitt liv. Föd oss, förlåt oss våra skulder och rädda oss från det onda. Jesus ger oss ju inte här en färdig formulerad bön som vi ska rabbla. Tvärtom så varnade han ju snarare för hedningarnas rabblande av tomma ord. Men det han gör är att han hjälper oss att fylla bönen med dess rätta innehåll. Och en reflektion som precis alla bedjare gör, det tror jag att hör säga, både vana och ovana bedjare, är att det finns ett visst motstånd i bönen. En längtan, en glädje, ja visst, men också ett visst spjärn. Och en av förklaringarna till detta motstånd. Det finns naturligtvis fler. Men en av förklaringarna kan vara just bönens innehåll som Jesus lär oss. När jag ber den bönen så lämnar jag mitt eget för att ge till någon annan. Inte min vilja utan din. Inte mitt rike utan ditt. Herre, jag kan inte föda mig själv men du. Och det är egentligen också det stora motståndet som vi känner inför den kristna tron. Eller kan känna inför den kristna tron. Att behöva lägga sitt liv i en annans händer. Att slänga sig ut ur planet och lita på att fallskärmen håller. Att tappa en del av sin egen kontroll. Och det är det som händer varje gång jag knäpper mina händer i bön. Men poängen är att detta motstånd, denna nytta, bara innehåller portalen in till godsakerna. Det är när jag tar om mitt eget och ger den tiden till Gud. Det är när jag tar den tiden till Gud som också jag ges möjligheterna att ta del av det goda. En Gud som aldrig tvingar sig på oss. Vad är bön? Vad är bön? Ja, bön är ju relation. Min relation med skaparen själv. Skaparen är inte främst de snabba klippens gud. Utan den evige, tålmodige modern som liksom vissar sitt barn. Och det är ju så i alla relationer. Att alla relationer kräver sitt mått av arbete. Sitt mått av tid, sitt mått av närvaro. Och det är inte främst att Gud behöver uppkopplingstid. Men vi gör ju det. Men jag tänker på mig ibland som ett sånt där gammalt 28-modem, ni minns dem. Som behövde pipa en liten stund och låta lite illa och försöka hitta linjen. Och så sakta, mycket sakta, så växer konturen fram av den hemsida man har försökt leta sig in på. Tid. Vi behöver tid. Och bönens allra största fiende är avsaknaden av tid. Och det är stor risk att vi underskattar den tid vi faktiskt har och den tid vi äger. Tiden blir till ett måste göra istället för ett få vara. Vi jagar för att hinna ifatt vårt eget liv. Men det är med en allt större ansträngning vi klarar av att leva i nuet. Och så blir bönen för oss en slags oeffektiv approach på tillvaron långt ner på dagordningen. Det är ju så att vi tror på bön här i kyrkan. I teorin. Men vårt livs prioriteringsval visar att vi kanske inte gör det i praktiken. Men när det gäller tid är det kanske till och med så att bönen är extremt tidsvinnande. Tänk vad många olösliga problem som fått sin lösning i bönen. Tänk så många hopplösa situationer som fått nytt hopp i bönen. För bönen hjälper oss att få perspektiv på tillvaron. Vad är viktigt? Vad vill jag egentligen prioritera? Vem är jag? Vad vill jag? Men just denna stillhet, detta lyssnande till den himmelske guden skrämmer oss ganska ofta. För det innebär att jag också måste lyssna till mig själv. För i samma stund som jag stillar mig så finns också möjlighet till eftertanke. Och det är en hemsk tanke. För mer än 10 år sedan så sjöng Mauro Scocco: jag ser människor omkring mig jobba dygnet runt. För att slippa känna efter hur de egentligen mår. Och därför behöver vi vila. Vi behöver öva oss i vilan. Öva oss i eftertänksamhet. Öva oss i stillhet. Öva oss i närhet med den helige guden. Och i den kristna traditionen har den här övningen alltid kallats för andakt. I andaktstunden så är man för några minuter absolut närvarande i direkt kontakt med han som skapat inte bara världen utan också oss. Jag satt sent igår kväll i ett missionshus i Vånga, en liten håla utanför Norrköping. En missionsförsamling med 50 medlemmar. Och när vi kom dit, jag hade med mig några av ungdomarna i bilen. När vi kom dit och går in i den här kyrkan så står det 25 stycken ungdomar i ungdomskören. Och när väl mötet börjar så är väl ett par hundra ungdomar samlade minst. Och jag tror inte främst att det berodde på att det var jag som var talare. Och så sätter gudstjänsten igång och den slutar aldrig. Lovsången och andakten fortsätter och fortsätter. Och när man har gått förbi den punkt när man vanligtvis för länge sedan slutat en gudstjänst så börjar jag bli lite grann stressad. Jag tänker, jag ska ju faktiskt köra hela vägen hem igen. Och vad tänker folk, satt jag och funderade, när det aldrig tar slut? Men ungdomarna som hade planerat den här kvällen, de satt bredvid mig där och de såg inte det minsta stressade ut. Tvärtom, de satt och bad och de stod och sjöng lovsång. Och till slut fick jag finna mig att det här kommer att hålla på en bra stund till. Så satt jag bara där i Guds närhet och började upptäcka vilken ljuv atmosfär det var att få vara nära Gud. En atmosfär som jag höll på att kasta bort på grund av min egen stress. Och jag tänker när jag åker därifrån i bilen att detta kanske är nyckeln till deras framgångsrika arbete. Församling på 50 medlemmar drar över 200 ungdomar en vanlig lördagkväll. Förutom att Vånga är en håla där det inte finns någonting annat att göra. Så kanske detta faktum att man ger Gud tid är viktigt. Inte det att Gud får sin en och en halv timma av plikt. Utan Gud får sin tid för att det är där, bara där, som livet verkligen levs på riktigt. Allt annat utanför det. Det där livet blir riktigt levande och verkligt. Någon har sagt om bön att be att släppa in Jesus. Det är själens andedräkt. Det finns ett uttryck som vi ofta använder i kyrkan. Som jag kan tycka är så trist. Jag känner mig att jag blir less varje gång jag hör det. Och jag förstår grundtanken och jag sympatiserar också med den. Men uttrycket ger oss helt felaktiga signaler kring bönen. Vi säger att vi måste be mer. Vi måste be mer. Ni kanske har hört det. Oavsett vad man pratar om så kommer svaret. Vi måste be mer. Och så blir bönen till någonting annat än det som är integrerat med hela mitt liv och hela min själva andedräkt. Det blir en prestation som jag ska åstadkomma. Karmelitsystern Teresa av Avila, hon levde på 1500-talet. Men hon hade precis samma prestationsångest som du och jag har inför bönen. Hon säger att hon länge såg bönen som en uppgift hon skulle klara av. Någonting som Gud förväntar sig av henne. Och så skriver hon. Ända tills det gick upp för mig. Att allt jag kan göra. Är att öppna mig för den kärlek. Som strömmar emot mig. Som ett levande vatten. Då förändrades allt. Och jag insåg. Kristus är en mycket god vän. Bön. Det är att andas Guds andetag. Att lämna den här världen och få kontakt med nästa. Den verkliga verklighetens värld. Bön är att visa sin tacksamhet. Bön är att ödmjuka sitt liv. Jag har ofta hört gamla människor säga någonting i stil med. Jag får tacka Gud för att jag kunde kliva upp ur sängen i morse. Varje gång jag knäpper mina händer så blir det till ett erkännande att jag litar till någon som är högre än mig själv och min egen förmåga. Jag får tacka Gud för att jag fick kliva upp ur sängen i morse. Ge oss idag det bröd för dagen som kommer. Gud förser oss och vi får tro. Till slut, hur övar man sig i stillhet, i andakt, i vila? För jag tror att vi behöver öva. Någon gång, när du inte har någonting att göra. Är du med om det någon gång? Nej. Någon gång när du har massor att göra. Sätt dig ner. 2-3 minuter. Och gör absolut ingenting. Strunta i tidningen. Lyft inte telefon. Var bara du i Guds närhet. En kort stund. Men enkla målet att bara vara sysslolös. Att vara sysslolös i Guds närhet. Det är det kristen tradition kallar för bön. Och ta med dig denna sysslolöshet. Du kan göra det på jobbet. Du kan göra det mitt i hemmet. Ni har säkert sett en katt som leker med sin egen svans. Det är ju väldigt roligt att titta på katter. De är ganska dumma. Hur den smyger sakta för att nå fram till sin egen svans. Och när den inte lyckas med det så liksom sitter den stilla. Så försöker den göra ett överraskningsanfall för att komma åt svansen. Och när den taktiken inte lyckas så slutar alltid till slut med att den rusar med full fart. Runt för att nå sin egen svans. Och ju snabbare katten springer desto snabbare undflyr svansen. Och så är det med tiden. Så är det med livet. Det har en slags skumbieffekt. Precis som kattens svans. Ju mer vi jagar den, desto mer försvinner den. Och Bibelns råd är enkelt, men samtidigt oerhört svårt. Sök Guds rike först. Först. Låt din vilja ske så som på jorden. På jorden så som i himlen. Och det viktigaste valet vi kan göra som en människa är att lägga vårt liv i all dess helhet i Herrens händer. Vi söker Gud. Vi söker våra egna liv. Vi söker svaren på det som blir vår svansjakt. Och vi gör det i bönens värld. Och så kan vi kanske tänka de här dagarna då motståndet mot bönen känns kompakt. När vi inte tror oss ha tid. När vi inte har någon lust. Och vi kanske inte har någon ork. Att Gud själv har packat den där himmelska snickersen i ditt livs necessär för dig att komma åt. Man kanske måste göra lite nytta ibland för att komma åt godsakerna. Amen.